En podcast från Aftonbladet.
Mitt i sommaren.
Mitt i sommaren.
Här ligger vi på en badboll.
Ja, det gör vi. Simmar.
IQ-badboll.
Vad är det?
Jag vet inte, det är något man brukar säga att någon hade IQ-badboll.
Jag trodde man sa IQ-fiskmås.
Okej, det kanske är en så här.
Men nu då blir man lite speciesist.
Jag kommer ihåg typ, jag trodde när det var i sjuan så hade jag ju problem att jag hade ju nästan problem med det hela högstadiet. Jag ville aldrig gå till skolan.
Nej.
Jag skolkade och bara gick inte och sådär.
Ja.
Och då gjorde min mamma så här att vi gick till en affär som låg där vi bodde.
Mm.
Och så fick jag välja, titta ut en väska och så var jag så, om du går till skolan typ så här många, alltså det är så här många procent innan skolavslutningen så kommer du få väskan.
Ja.
And I did, bitch.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag.
Så då kom procent var det?
Jag tror inte det var procent, men om det var typ så här, om du bara går till skolan får du den här väskan typ, om 2 månader.
Ja.
Och då kommer jag ihåg att jag på skolavslutningen kom med denna denim väska med platta nitar på.
Fy fan vad snyggt. Det var det värt.
Det var det värt.
Ja, sitta av alla de där tråkiga timmarna.
Fy fan vad tråkigt det var. Varje dag tackar jag min lyckliga stjärna att skolan är över. Mm. Har du något annat sommarminne du vill dela med dig av?
Nej.
Okej. Men idag är det ju vår början på vår
sommarserie
som är ju vår bokklubb.
Mm.
Och då är den första boken vi ska
Café
prata om
Café Bambino Literati.
Wow. Italiano.
Ja.
Vad tycker du om sån här affogato?
Affogato?
Mm.
Ja, gott.
Tycker du det?
Jag som inte älskar glass.
Okej, för jag skulle säga att jag gillar
för mig att älska glass. Det är ett sätt för mig att liksom uppskatta glass.
Oh my god, du är så vuxen som gillar glass när det är kallt kaffe på. Vet du vad jag älskar? Du vet på den där Scaldius-restaurangen i Porto i Lissabon.
Ja.
Vet du vad jag menar?
Ja.
Där kan man ju, där får man ju den där sorben där de häller vodka på sorben.
Oh! Tone, nu vill jag faktiskt att du, jag tycker det här vore perfekt just nu. Berätta om Café Bambino, namnet Café Bambino. Jag tänker det är många som har tillkommit.
Det är många som har tillkommit.
Vad är liksom, för det var du som kom på namnet och du hade en väldigt klar, tydlig vision av vad alltså, det är för vibe. Och den är väldigt kopplad till sommar.
Den är så kopplad till sommar. Ja. Som jag minns det var det typ att det var så, en sån kafébar med plaststolar dit man skulle kunna komma och dricka små, små iskalla öl på typ 20 centiliter. Och typ att alla fick vara med. Och typ när man gick förbi så var man så,
där vad är du? Det
för? Nej, men också att man skulle vara så, vad är det för trevlig barkafé? Vi måste gå in där.
Ja.
Och det var så jag ville att podden skulle kännas.
Och det är mycket färg. Och det är så mycket färg. Ni kan tänka er ett sånt eftermiddagsljus.
Ja, exakt.
Det är liksom varma eftermiddagsljuset.
Ja. Ja, man är solbränd.
Man är solbränd, man har badat, man är lite sömnig.
Exakt.
Man ska gå hem sen och ta sin långa nap. Men först när vi är där.
Eller en Aperol kanske.
Eller en Aperol.
Eller
och så sitter man där.
Orangina.
Ja. Det kan man också ta
med alkohol.
Nej.
Alla är välkomna. Men viben skulle vara att man ser det och så går man och säger så, fan, jag måste gå in och hänga där.
Ja, och så sitter man och kan det vara att man sitter kvar.
Man kan sitta kvar till morgonbitti om man
vill. Ja. Det är Café Bambino.
Det är Café Bambino. Mm. Exakt. Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej.
Utan idag ska vi prata om romanen En oansenlig detalj
som obetydlig detalj. Heter den inte det?
Nej. Den heter En oansenlig detalj.
Jaha. Ja, det gör den. Okej.
Okay. Okej, okay, det här kommer inte klippa bort. Så du vet. En oansenlig detalj av Adania Shibli.
Mm.
Hon föddes 1974 i Palestina.
Mm.
Och hon bor i Berlin nu. Och pratar flera språk, men skriver på arabiska.
Mm.
Och hon räknas idag som en av den arabiskspråkiga litteraturens mest framträdande röster.
Mm.
Även om hon har en ganska sparsam produktion. Det här är hennes tredje roman. En oansenlig detalj.
Mm.
Och hon är också väldigt verksam inom universitetsvärlden och akademin.
Mm.
Hon har skrivit en avhandling som heter Visual Terror, som har analyserat de visuella komponenterna kring 11 september-attackerna jämfört med andra större attentat under kriget mot terrorismen. Hon har varit verksam som lektor i England och i Paris. Hon är en sån akademisk star liksom. Mm. Och som skönlitterär författare så började hon publicera sig i mitten på 90-talet i litterära tidskrifter. Hon skriver romaner, dramatik, noveller och essäer och har fått massa priser hit och dit. Mm. Och varit nominerad till massa priser. Och den, man kan säga att den här en oansenlig detalj var hennes internationella genombrott.
Verkligen, och den publicerades på arabiska 2017 och kom sen på engelska 2020. Och då fick den jättestort genomslag.
Den blev typ så här långlistad till Bookerpriset, mm. International Booker Prize. Och på svenska kom, blev den utgiven på Tranan, översatt av Jonathan Morén, 2023.
Ja. Och den har vi läst.
Exakt, och den här boken blev också upphov till en ganska uppmärksammad kontrovers, om du minns.
Det minns jag verkligen. Det var ju hösten 2023, och det var ju efter 7 oktober.
Och sommaren innan attentatet hade hon blivit tilldelat ett tyskt pris.
Ett stort tyskt pris.
Och den här prissammanin skulle ju, och det här var ju en stor debatt at the time, så att, ja, om man liksom läser så kulturskvaller så minns man det här. Och den var planerad att äga rum vid bokmässan i Frankfurt 2023, men ställdes in för att hon var en palestinsk författare.
Men just det, för det var på höst, men jag bara kommer inte ihåg tidslinjen.
Hon fick priset innan attentatet.
Men sen skulle själva ceremonin vara efter
attentatet. Så hon fick priset i juli 2023.
Ja, precis.
Sen så hände Hamas attack den 7 oktober. Och sen efter det så är det ju Frankfurt bokmässan.
Och den är så sent, ja.
Ja, men den till och med i början på året. Skitsamma. Ja. Och då så ställde de in det. Mm. Och det här då väckte ju enormt kraftiga reaktioner och blev liksom en jättestor backlash på. Och det här var ju ett av de tidiga stora episoderna som blev så en jätteviktig symbolfråga i debatten om yttrandefriheten i Tyskland och det tyska förhållandet till Israel och hur utrymmet för palestinska perspektiv i den tyska offentligheten var typ nästan obefintlig.
Obefintlig. Nej, men jag ska säga, för jag minns det här så väl, för att och nu när jag kollade upp det så var ju den här bokmässan i oktober 2023, så det var ett par veckor efter. Så det var ju en väldigt uppjagad stämning då.
Ja, men det var ändå helt sjukt.
Ja, men det är klart att det var helt sjukt. Det var ju helt sjukt.
Ja.
Men de ställde helt enkelt in. Och då, det ledde ju till enorma protester också i Tyskland med många men författare och intellektuella som liksom tog avstånd från det här och protesterade. Och Penn och många arabiska förlag och kulturorganisationer drog sig såklart ur Frankfurtmässan. Och det var mycket så öppna brev och så vidare. Mm. Och då blev det också ett liksom nytt strålkastarljus då på den här romanen.
Mm.
På ett jävligt konstigt sätt, ärligt talat.
Alltså, verkligen.
Ja. Och då blev det i Tyskland, och det här är ju intressant. Jag har ju varit mycket i Tyskland de här senaste åren.
Ja.
Och vi har pratat om det en del i podden.
Ja.
Men i Tyskland har det ju uppstått en situation som är en som är extrem liksom i ett europeiskt perspektiv, där eftersom man har, som vi har pratat om i podden tidigare, den här relationen till Israel som man har skrivit in i sitt som statsreson, som det heter, alltså att man har inskrivet, Angela Merkel liksom slog fast att Tyskland och Israel har en speciell relation och vi kommer alltid backa upp Israel. Och då efter när liksom 7 oktober och Israels krig i Gaza och folkmordet, så blev liksom, det här ledde till en total kortslutning kan man säga i den tyska offentligheten, där också det är ju så att många tyska kulturanslag delas ut av staten, av liksom federala och delstatsmyndigheter, och där en sån fråga som har blivit väldigt det är liksom definitionen då av antisemitism, men framförallt har det varit också en kontrovers kring att man har klassat den här bojkottorganisationen BDS som antisemitisk. Mm. Och Shibli hade skrivit på då ett par sådana liksom stödbrev för BDS. Hon var ingen jätte BDS-aktivist, men hade uttryckt stöd för...
Precis som jag har gjort,
till exempel. Ja, precis som du har gjort. Och då klassas det liksom automatiskt som antisemitism på liksom Tysklands
skruv. Det är helt bananarama.
Ja, det är helt bananarama. Och så blir liksom de här extrema låsningarna, eller inte låsningar, total kortslutet.
Vi pratade ju inte kanske så framför allt om Tyskland, men när vi hade Naomi Klein i podden så pratade vi ju om, hon pratade ju mycket om hur ockupationen, Israels ockupation av Palestina och av Gaza är liksom Europas då dubbelgångare till typ andra världskriget, alltså till kolonialismen och liksom att Europa inte har gjort upp med sin skuld mot den judiska befolkningen efter andra världskriget och därför har de liksom låtit Israel gå helt wild i Palestina. Så det är ganska, om man vill lyssna mer på det så kan man lyssna på det. Tänka mer på det så kan man lyssna på det avsnittet.
Ja, men precis.
Ja, men i alla fall, nu har vi ju läst hennes roman.
Nu har vi läst hennes roman, så nu ska vi läsa, nu ska vi prata om själva boken.
Exactly.
Och då, men det är bara ändå intressant med den här kontexten. Jag tycker att det är intressant, den här publicerade, alltså kontroversen kom ju samman med den här, och kanske folk minns det, samman med 7 oktober, men boken är ju skriven då som sagt flera, ganska många år innan.
Exakt, och handlar ju om året efter Nakban. Alltså när Israel liksom begick massmord, folkmord i Palestina och fördrev typ över 750 000 palestinier.
Ja, Israel utropades ju som stat 1948 och sen skulle man ta kontroll över liksom landet, olika territorier, och då sker en enorm folkfördrivning.
Ja, och folkrensning liksom.
Och den kallas då Nakban.
Som betyder typ katastrofen.
Ja.
Och den här boken utspelar sig under 1949 och är ju i två delar.
Mm. Ja, första delen utspelar sig 1949.
Exakt.
Mm. Den utspelar sig i en i Negevöknen där en israelisk militärpatrull eller liksom en litet antal militärer ska etablera sin närvaro, och så ska de hålla rent då och liksom se till att det inte finns några araber, som det står, eller liksom beduiner i området, och det ska vara liksom rensat för det israeliska liksom projektet då. Och i centrum finns då den här översten, eller vad han är.
Han är officer
officer
i IDF-gruppen. Ja. Och han är ju helt namnlös.
Han är namnlös. Och det är honom man följer. Och det är... Man får liksom följa några dagar i hans liv då.
I det här militära lägret.
I den här patrullen. Och det är ju i öknen. Det är fruktansvärt varmt. Det beskrivs deras rutiner. Hur han... Det är vissa saker som hela tiden återkommer. Hur han... är med sina de andra männen i den här patrullen, men också hur han städar sitt rum. Han har väldigt så, han tvättar sig, han städar, han letar efter insekter.
Han blir också precis i början av i boken så blir han ju biten av någon insekt
eller en skorpion
eller spindel eller någonting, och får liksom ett sår på benet som han då under tiden, den här första delen när han går runt där och städar och är officer, så har han det här såret som han liksom börjar få kramper av, han får feberanfall, men han försöker ju helt förtränga att han antagligen har fått, det känns nästan som han har fått ett dödligt bett.
Ja, det, alltså, för det blir värre och värre, och det här såret, det beskrivs, det är väldigt liksom språket, man går inte alls in i hans psykologi, utan man betraktar honom utifrån liksom, och man får betrakta hans handlingar, som läsare får man betrakta hans handlingar, och då ser man hur han tvättar såret och försöker sätta på någon kräm eller vad det är, men det blir bara värre och värre, och man förstår att han har fruktansvärt ont, han har kramper,
typ så här, får feberattacker och typ hallucinationer och. Men då har de ju en operation när de liksom, för det också verkar som att det verkar lite tråkigt för den här IDF-gruppen i öknen, för att
fruktansvärt varmt,
och det känns också som att de har typ dödat alla araber redan och fördrivit alla.
Ja, det är väldigt tomt. Det händer
tomt.
Ingenting.
Så de hittar typ en beduingrupp där.
Ja, de åker varje dag på patrull och så händer ingenting. Och så kommer de tillbaka, och det känns som att han har liksom problem med att upprätthålla lite moralen i den här gruppen. Han kämpar lite med det. Eller han försöker hitta lite olika strategier för det. Och sen en dag så åker de ut.
Och så hittar de här beduingruppen då.
Ja.
Och som ju bara är liksom helt vanliga människor som bor där i öknen, och då bara beordrar han att de ska mörda allihopa i jakt på vapen. Finns såklart inga vapen där. Och då är det en kvinna eller en tjej som överlever som de tar till fånga tillbaka till det här lägret. Och håller henne till fånga. Och då är det liksom parallellt att de har henne där i ett skjul och han har det här såret och sen så typ bestämmer han sig för att, vad är det han säger? Ja, antingen kan vi döda henne eller ska alla...
Först går han igenom... Först liksom säger han att hon ska tvättas och hon ska iklädas då.
Och de klipper av henne håret.
Och de duschar av henne på ett brutalt sätt. Och sen så ikläds hon då såna uniformskläder så att hon tappar sin ursprungsidentitet, eller hon tappar,
och det här
sin
också liksom hela
identitet.
Det är också skrivet som att typ de förstår inte vad hon säger. Nej. Och vi som läser förstår inte heller vad hon säger, utan vi ligger, trots att det är så väldigt avskalat, det är inte heller någon dialog egentligen mellan de här militärerna. Nej. Bara några få replik, eller jag tror inte ens det är replikskift, utan han säger någon få liksom repliker. Vi, ja, men som sagt, vi har inte namn, vi har inte känslor, men ändå så är det typ så, vi förstår inte vad hon skriker, för hon skriker ju där på ett språk som då inte,
de förstår inte,
den här israeliska militären förstår. Och det som händer då är att han, den här officeren i den här plutonen, säger man så, plutonen säger liksom till sina mannar då en kväll där typ, ja men antingen så kan vi typ bara skjuta av henne direkt, eller så kan alla få våldta henne. Fast han säger ju inte våldta henne.
Alla får ha kul med henne.
Ja, alltså, ja. Och då väljer ju...
Och då blir det så en lite konstig stämning först, och sen kommer de ändå ganska snabbt överens om att det senare
är bäst liksom. Ja. Och sen så, och då innan någon annan ska få våldta henne, så ska han våldta henne. Så då har han henne där i sin
sitt skjul.
Och det är typ som att där är det spännande, för det är typ, det börjar lukta så jävla äckligt. Och då tror han först att det är den här tjejen, men sen uppfattar jag det som att det är från hans sår. Så att han blir så här, han blir illamående för att det luktar så äckligt.
Det är så instängt också.
Det är så instängt att det är så varmt. Hon ligger liksom och gråter typ där, eller jämrar sig i hörnan. Och så till sist våldtar han henne då. Och så är han så, hon luktar så jävla illa, och typ slänger ut henne av skjulet. Och sen så inser han, nej men det är
jag själv.
Det är jag själv som luktar illa. Och sen så våldtar alla andra henne då i den här plutonen.
Plutonen.
Och sen så åker de ut och mördar henne i öknen.
Och gräver ner henne.
Och gräver ner henne.
Ja, fast bara helt nära. Det är bara så.
Ja, alltså verkligen så.
Det är som dyrt med bensin.
Ja, exakt.
Det är också det är några saker som återkommer. Det är en hund
som skäller, precis.
Som följer med henne ju.
Ja.
Som är, och som hela tiden gör ett jävla liv helt enkelt.
Ja. Och avbryter honom hela tiden i hans tankar och liksom.
Exakt. Så det är den här hettan, det är den här hunden,
bensindoften och det här med städandet.
Han är väldigt så,
försöker hålla ordning och reda där liksom.
Upprätthålla någon slags disciplin, förstår man.
Ja.
Och sen, jag tänkte också på, det skildras ju också att han en av de här första kvällarna så håller han ett tal då till sina mannar om vad de gör där och varför det är viktigt att de är där och att de har ett jätteviktigt uppdrag. Att liksom de ska, ja men öknen ska blomstra och här läggs grunden för den nya staten. Och här ska liksom den här tomheten ersättas.
Och så har de ju sitt vidriga talespråk som är, det är inte kanonen som ska säga, det är människan.
Precis. Och så det finns liksom det finns en sån berättelse om det här stadsbyggandet som är verkligen i sin linda liksom, och som han representerar och som han försöker liksom förklara vikten av för sina.
Och sen så är det då sina två liksom.
Och sen när de har begravt henne så lämnar man honom. Ja, och sen är det del två.
Och då är det i början på 00-talet någon gång. Och det är en kvinna, en ung kvinna som jag eller liksom en ganska ung kvinna som bor.
Så läser jag det också.
Eller hur? Ja. Men det sägs inte riktigt hur gammal hon är, men hon,
det är en hon i alla fall.
Det är en hon, och hon jobbar på något sätt. Hon jobbar med någon, liksom, hon är någon slags forskare eller någonting.
Ja, hon har i alla fall har ett projekt som hon håller på med. Ja, hon är någon typ av akademiker eller forskare.
Exakt.
Eller historiker kanske. Ja, det kan ju vara en akademiker. Ja, i alla fall.
Och hon är... Den är berättad i liksom första person. Mm. Men man får inte reda på vad hon heter eller nej. Sådär. Hon bor i Ramallah.
Ja, hon bor på Västbanken någonstans.
På Västbanken. Mm. Hon är en innekatt.
Mm.
Hon tycker inte om att gå ut. Hon sitter ofta vid bordet i sitt fönster och tittar ut. Och sen så kör hon till jobbet fram och tillbaka. Och liksom lever ju... Mm. Hennes vardag är ju att leva under den här helt... stenhårda israeliska ockupationen som ju fortfarande pågår. Alltså Nakban är ju inte över, liksom, känner man ju verkligen när man läser. Och hon en dag i tidningen läser om det här krigsbrottet som den här flickan eller kvinnan blev utsatt för 1949 med den här gruppvåldtäkten.
Ja, för det ska man också säga att det här är ju en händelse som är väl dokumenterad.
Ja.
Och den har den ledde också till att de här männen, flera av dem, ställdes till svars och dömdes i rättegångar för det här brottet då. Så det kan man bara veta om att det, liksom,
det finns en riktig händelse.
En riktig händelse. Mm.
Och hon, när hon läser om det här brottet så inser hon att det krigsbrottet har begåtts på samma dag på hennes födelsedag, fast 25 år tidigare.
Mm. Exakt 25 år för hennes egen födelsedag.
Ja, exakt. Och då är det som att hon bara liksom hänger upp sig på den detaljen, som hon säger. Att det bara blir som att hon känner någon slags släktskap med den flickan eller med den kvinnan. Eller som att hon känner typ att hon har någonting med det att göra. Eller det bara hugger tag i henne på något sätt.
Mm.
På ett sätt som typ mycket av de andra sakerna i hennes vardag inte gör.
Mm.
Jag tyckte den här andra delen var en sån stark skildring av hur det är att leva i en ockupation.
Mm.
För att hon är ju liksom som helt... Alltså det är ju sån hög nivå av normalisering.
Mm.
Att det är liksom... Men jag kände också så mycket med den... Men det är jag, för att hon är så här, hon bara typ som att alla är så irriterade på henne hela tiden, för hon kan bli så här, typ när de ska köra igenom så massa olika kontroller och vägkontroller.
Hon kan inte riktigt behärska sig.
Nej, då kan hon bli så nervös när så israeliska soldater kommer och alla blir bara så här, kan du bara lugna ner dig? Mm. För det spelar ingen roll om du blir nervös eller typ, det är ingen fara, och om det är någon fara kan vi ändå inte göra någonting.
Nej.
Typ. Och nu när hon åker till jobbet så en dag så ska de spränga, liksom IDF ska spränga någon byggnad som ligger i närheten av hennes jobb. Och då bara beskriver hon hela vägen dit och typ hur mycket militärt våld och det är på vägen. Och sen, och sen så blir jag stoppad där och det är normalt för mig. Och så hon bara liksom berättar hur jobbigt det är att bara ta sig till jobbet och så efter varje grej och så. Men ingenting är out of the ordinary.
Nej, precis. Så det är ju den här extrema känslan av slags vardagens klaustrofobi och begränsning, och det beskrivs väldigt också liksom i den första delen så liksom avskalat, detaljerat, exakt liksom på något vis, fast ändå helt obegripligt liksom, men man kommer väldigt nära detaljerna, och på det är liksom hennes metod för att hitta fram till läsaren,
alltså författarens metod.
Ja. Metod. Ja.
Och då är det typ att hon är där på jobbet och sen så spränger de den här byggnaden, och så säger de gärna men IDF ska spränga en byggnad här borta med tre män i som vägrar komma ut, alltså tre palestinier då.
Mm.
Och då är det typ att det enda hon kan liksom oroa sig över är hur dammigt det blir i arbetsrummet när de spränger i närheten, för det är väldigt vanligt förekommande.
Mm.
Om man inte har fönstret öppet så exploderar fönstret.
Mm.
Man måste öppna det, men då blir det jättedammigt i hela rummet. Så då är det liksom också att hon reflekterar över att det enda hon kan hålla på är med det här dammet. Hon kan liksom inte hålla på och tänka på de här tre palestinska männen.
Nej.
Eller det är bara så, jag måste bara städa mitt rum typ.
Ja.
Men då bestämmer hon sig för att hon vill åka och ta reda på mer om det här krigsbrottet.
Ja, hon har liksom börjat samla massa information, så hon har liksom försökt hitta så mycket hon kan i tidningsuppgifter och kartor och rapporter, och nu vill hon veta mer. Och så ger hon sig ut på en slags resa.
Och bara genom det här väldigt... är ju jättejobbigt, för då hon bor ju i fel zon, så hon får inte köra till den zonen där det här biblioteket som hon ska till är. Hon har inte rätt legitimation, hon har inte ett kreditkort, så att det är också bara liksom
det är så det jävla praktiska. Svårt. Nej, men det är omöjligt.
Nej, men det är helt omöjligt, och det är så intressant, för att jag lyssnade på en intervju med författaren som pratade om just inlärd hjälplöshet. Mm. Och att hon var så här, men det är typ en av Israels ockupationsmaktens liksom mest effektiva vapen, att det är så jobbigt att ta sig bara 30 minuter bort. Ja. Så att hon är typ så, nu när jag är tillbaka i Palestina så försöker jag göra en poäng av att försöka röra mig så mycket som möjligt. Men det är helt utmattande. Hon bara, men nu när jag var där sist så skulle jag åka till en grannby. Det är en resa på 40 minuter som tar 4 timmar nu på grund av alla vägspärrar, dåliga vägar, omvägar,
och papper. Också att allt är så oberäkneligt, men ingen varning om vilket bemötande det blir. Nej. Om man släpps igenom, om man helt stoppas, om man har rätt papper. Alltså det är den här ja, otroligt vardagliga totala terrorn.
Exakt, och verkligen också, jag tyckte det var intressant att hon pratade just om den inlärda hjälplösheten också i relation till den här romanfiguren. Mm. För att hon är ju, den här romanfiguren är ju väldigt så, en stugsittare, hon vill inte gå ut.
Nej.
Hon orkar liksom, hon är så upptagen hela tiden av att korsa någon fel gräns, men det är också så här socialt eller med någon på jobbet, men också typ så Israels gränser, så att hon känner sig liksom helt in låst liksom, och är ju det också. Mm. Så att hon är liksom så här, men lyckas då hyra en bil till sist, och hon får hjälp av en kollega för att liksom hyra en bil, och hon förfalskar ju sitt ID, för att hon är typ så, alla israeler tycker att de visar likadana ut på vad ID, så jag bara tar en annan kompis ID, jag får låna en annan kompis kreditkort. Och så kör hon ju då mot
Negevöknen.
Exakt.
För hon vill besöka den här platsen. Hon vill liksom, hon har ju försökt hitta i arkiv, och där det är så himla, det är så svårt att få fram information. Alltså hon försöker liksom avtäcka historien. Vad var det egentligen som hände? Och det enda hon får tag i är liksom små fragment, ledtrådar. Hon kommer liksom inte fram till berättelsen.
Nej, också för att det är också typ så här intressant när hon kör där. Alla arabiska namn är ju utbytta mot hebreiska. Alltså det är ju en hel utradering av. Men jag bara tycker att det blir så här, man förstår verkligen när man läser på vilket sätt en ockupationsmakt söndrar och förstör på, alltså, från minsta språkliga detalj till värsta, sjukaste krigsbrottet. Alltså det är typ man är ju helt ockuperad.
Ja, men då försöker hon åka, det blir som en slags pilgrimsfärd, eller man ska säga, till den här platsen i alla fall, och inte som att hon förväntar sig, men hon vill bara, hon känner att hon behöver åka,
och det är inte heller som
dit.
Att romanen är sån, någonting kommer att hända.
Nej, men så det är väl inte att hon längre försöker få någon sån fakta bekräftad, utan snarare det kanske bara
den
hon behöver
detaljen.
Åka dit. Och, ja, den här detaljen, som vad nu detaljen är, det kan vi prata om.
Födelsedagen också, ja precis.
Ja. Och sen så åker hon dit, och sen är det ett väldigt ett slut. Vad tänker du om slutet?
Ja, men då är det ju liksom, alltså igen, det finns ju väldigt mycket grejer i andra delen som går igen från första delen, som är hundskall, doften av bensin, också den här väldigt fokus på detaljer liksom.
Exakt.
Och då är det att hon hela tiden tugga tuggummi när hon åker, för att hon får såna typ nervösa anfall hela tiden när hon är ute och kör, för att hon inser också att hon ska inte vara där hon är. Alltså hon är också som utraderad från liksom den miljön. Och sen så till sist så hittar hon ju den här, eller hon är på något museum och pratar med någon där och kan inte säga vem hon är, eller säga att hon är arab eller någonting. Så det är väldigt obehagligt. Man känner ju att hon verkligen är så. Man vill ju typ, det är också hemskt. Man vill ju som läsare att hon bara ska åka tillbaka till sitt ockuperade område typ, för att man känner att hon bara är sån fara.
Nej, men det är så när liksom andra delen, om den första delen är väldigt så klinisk, det är väldigt kontrollerat, liksom den här detaljrikedomen, och så fokus på de här soldaterna, observationerna, så är andra delen väldigt så nervig, febrig.
Ja.
Präglad av liksom
rädd. Av hennes nevros också liksom.
Ja, och man vet, som läsare vet man inte, är det liksom, är det här din rädsla som du bär med dig, eller är det en faktisk rädsla? Behöver du ens vara orolig? Hur farlig är den här? Det har man ingen aning om liksom. Som läsare kan man inte överhuvudtaget bedöma det. Nej. Utan man bara förstår att det här livet skapar den här känslan, och så här präglar det hennes liksom sätt att se på sin omgivning helt enkelt.
Och då kommer hon till sist till den delen av öknen liksom ungefär där det här den här gruppvåldtäkten, liksom, ja, den här militära zonen där den gruppvåldtäkten då för, ja, som 50 år sedan eller vad det har begåtts. Mm. Och då är det ju en militär pluton där som till sist får syn på henne. Och alltså, som jag uppfattade det, slutade med att hon blir skjuten.
Ja, så uppfattade jag det också.
Ja, alltså, för att hon, och då blir hon så jävla nervös, hon får sånt stresspåslag och då ska hon bara ta en bit tuggummi ur fickan och så blir hon skjuten.
Hon gör en rörelse liksom.
Exakt.
Och de skiter väl i vilket.
Ja.
Nej, men för jag tänkte på det, vad är detaljen liksom? Ja. Den heter då en
oansenlig
detalj. Och en detalj är ju den här sammanträffandet med datumet, att det är det som är detaljen som hon liksom, som hittar in i henne. Men hon är ju också en detalj, alltså de här, hon är också en detalj för
exakt,
dem.
Hon är också helt oviktig för dem.
Hon liksom är helt oviktig för dem. Och för, i ett historiskt perspektiv, så är ju också den här våldtäkten och mordet på den här beduinflickan en detalj liksom.
Ja.
Allt, så att det är så. Och hela bokens liksom berättande är ju också fokus, men som sagt, fokuserat på detaljer. Ja. Och i den första delen så blir ju allting är liksom så utplattat i berättandet. Allting är liksom lika, eller lika mycket eller lika lite viktigt. Ja. Allt från att han städar sitt skjul.
Och att han blir biten av en spindel är lika viktigt som att de
han
ja, exakt.
Ja, det alltså, är det samma är sak. Liksom.
Hur tyckte du det var att läsa första delen?
Jag tyckte första delen var otroligt bra.
Ja.
Och först tyckte jag att den första delen var liksom den starkare delen.
Ja.
Men sen när jag tänkte på det mer och mer så kände jag att den andra delen, jag tyckte väldigt mycket om hur hon beskriver dels den här inbyggda paranoian liksom och rädslan som kommer av situationen, men också hennes liksom hur omöjligt det är, liksom kontrasten mellan hur lite hon får fram av historien, hon får inte fram nästan någonting, och hur med vilken precision historien är beskriven då i författarens skapelse.
Ja.
Och det tyckte jag blev så himla intressant, att liksom historien, ja, allting är ju en litterär gestaltning liksom, men jag tyckte det var så otroligt skickligt genomfört, liksom kontrasten mellan det här historiens brus eller liksom, och hur den är utraderad. Det finns bara lite spår kvar i öknen. Det finns nästan ingenting. Och sen den här enorma detaljrikedomen som hon hittar på då och skildrar den här berättelsen med.
Alltså jag tyckte det var så jobbigt att läsa första delen.
Ja, tyckte du det?
Och det är typ 75 sidor och det tog en hel dag för mig. Alltså,
ja,
för det var någonting bara i jag tror den som du pratade om, den plattheten i hierarkin.
Det är fruktansvärt.
Alltså man blir ju rasande och så illa till mod, så det är inte, alltså det är bara så, jag tyckte det var utmanande att läsa liksom, för att man bara känner en sånt raseri och typ hat mot den officeraren och typ hela den situationen och liksom och att allting är bara lika viktigt eller lika oviktigt liksom. Och det var bara, men alltså det var ju väldigt skickligt gjort, men det var bara så här. Jag kunde inte så dra igenom det som andra delen. Liksom. Och jag tyckte att den var jätte... Och därför är det nästan lite så förrädiskt. När jag började läsa andra delen så bara kände jag som ett sånt andrum för att jag låg nära henne. Liksom.
Ja, men och sen man kände bara... sig lite trygg med henne.
Exakt.
Och bara, vad skönt, hon sitter här vid sitt skrivbord. Och... Ja,
det är inget mer med det.
Det är ett vanligt liv, lite sjukt. Men...
Och sen så bara började det så här vecklas upp. Och så bara blir det exakt lika klaustrofobiskt och jobbigt.
Och hon
som...
kommer närmare och närmare.
Exakt.
Den ena detaljen närmar sig den andra. Liksom.
Och det var bara så... Ja, det var som du säger, det var så skickligt gjort och jag kände mig väldigt påverkad av det och att det kändes så plågsamt.
Ja.
Och jag tänkte, jag lyssnade den här intervjun jag lyssnade på med Shibli då.
Ja, vad spännande. Var så,
ja, men hon var hon är så intressant liksom, och hon, vissa grejer hon säger. Hon sa typ så här, people think it's unbearable to live under the occupation. But it's absolutely unbearable. Alltså hon var så här, folk tror att det är outhärdligt, men det är helt fruktansvärt outhärdligt. Och bara hur hon pratade om det på ett sånt faktiskt sätt liksom. Och hon pratade också hur hon hatar narrativ. Mm. Hon pratar också liksom, alltså, om ett sånt klassiskt narrativ i litteraturen också, mm, som ockupationsmaktens vapen. Och så har hon en anekdot från när hon var liten flicka och hennes stora syster slog henne. Mm. Och så började hon jaga sin stora syster, mm, och så fick föräldrarna tag i dem. Och då var hon så här, ja, men jag är typ, har alltid varit en konstig i familjen, jag är typ väldigt tyst, jag är väldigt blyg, jag stammar, mm, jag kan inte uttrycka mig så bra, men min syster är en väldigt klar och tydlig person. Så att fastän hon hade slagit mig och jag började jaga henne, så i hennes berättelse om vad som hade hänt, hade jag jagat henne. Mm. Och det var bara, hon hade en helt perfekt narrativ berättelse om, ja, hur jag började jaga, ja, henne helt plötsligt.
Så alla trodde på henne.
Så alla trodde på henne. Så att hon bara, det är därför också jag är så, för jag tänkte då, hon bara, jag är så intresserad av tystnad. Mm. Och hur språk, alltså att skrivandet är ett språk som uppstår i tystnaden och hur man skriver tystnaden. Mm. Och det är ju verkligen någonting i den här boken som verkligen hörs, ja, om man ska säga, tystnaden. Ja. Och att hon är så här, ja, men att jag har liksom jobbat så mycket med palestinier som har blivit utsatta för helt, du vet, har fått sina hem. Mm. Då berättar hon om hon hade träffat en kvinna som hade fått hela sitt hem nedeldat eller uppeldat av IDF. Och det enda hon kunde prata om var typ några papper som hade brunnit ner i huset. Mm. Så att, du vet, hela hennes liv, varenda, hon var bara så här, de här papperna. Mm. Och då var hon så här, men det är också så smärtsamt att se, för då den berättelsen är så imperfekt om, mm, hennes förlust, så då går, kan inte heller någon ta till sig
de
den.
De kan inte sörja med henne. Nej, eller liksom känna hennes, hur fruktansvärt det har varit.
Nej, exakt. Och då var hon typ så då är det typ, jag har funderat på, kan man tro på människor som stammar? Kan man tro på människor som upprepar sig? Mm. Kan man tro på människor som knappt kan höja rösten?
Ja, eller som den här kvinnan som bara är så jävla
hysterisk och skriker. Och liksom, mm. Mm. Eller den här kvinnan då i andra delen, ja, som inte, som är ju väldigt tyst, ja, och som jag såg att någon hade skrivit verkar vara autistisk. Så kul. Så kul med såna. Också det är sån kul samtida läsning.
Kul. Ja.
Men, och att hon också alltså, att hon, så det tyckte jag också var verkligen, ja, men, intressant i den här boken, att hon var så intresserad av tystnad och att hon hatar narrativ, för att hon bara, det är också att ha ett perfekt narrativ är också att bli lyssnad på, och att palestinier har inte det för att de är så traumatiserade, så berövade, så hjärntvättade, och det var det hon pratade om det här då med den, ja, inlärda hjälplösheten, mm, att man till sist inte ens kan känna förlusten av rörligheten, för man orkar inte ens röra sig,
nej,
någonstans.
Nej, det är klart.
Och typ, hur ska man då ens kunna formulera vad man har blivit, mm, berövad?
Nej, men det är det jag tänker också i den här andra delen, att den här kvinnans projekt är ju då att liksom, om jag bara hittar kanske rätt dokument,
exakt,
eller rätt plats eller bara rätt vittnesmål, ja, då kommer jag liksom kunna förstå och kanske berätta den här, ja, berättelsen, ja, ge den här berättelsen, ja, rättvisa, men det går inte. Liksom.
Nej, det är
historien
det,
är inte tillgänglig på, nej, det sättet, dels för att det har gått tid, ja, och dels för att det har skett en medveten ja, omskrivning av historien.
Och för att den fortfarande pågår.
Och för att den fortfarande pågår. Så att, och minnen försvinner och så vidare. Så att, liksom, ju närmare hon kommer sanningen, eller den här platsen, så det den ambitionen nästan också försvinner, ja, liksom, i boken. Till slut är det bara att hon vill komma dit.
Och alltså, sen bara komma tillbaka hem.
Och sen typ komma tillbaka, ja, hem. Ja. Så att det blir ju en sammansmältning av de här två detaljerna, liksom, som jag uppfattar det. Och också en kollaps av hennes projekt. Att liksom, det går inte. Det
och
du vill,
också,
vill
liksom,
och försöker göra på ett ganska så outtalat sätt ändå. Men som man förstår att hon är inne på. Hon kan inte ens uttrycka vad det är hon vill,
nej,
riktigt.
Hon vet inte varför.
Nej. Och hon kan inte göra det. Det går inte. Dokumenten finns inte. Tiden har gått. Allt är borta, liksom. Men och så att den upprättelsen eller den berättelsen går inte att berätta fram idag.
Och sen så
idag,
till och med slutar med att hon blir,
ja,
skjuten.
Ja.
Liksom. Och, så det är också verkligen, man ser ju också hennes då, för hon var verkligen så att hon hatade narrativa strukturer, ja, i litteratur, att hon verkligen var så, det är typ maktens språk.
Ja.
Och man ser ju också, ja, hatet mot det i hur den här berättelsen,
ja,
är uppbyggd. För det som du säger, det finns ingen upprättelse,
nej,
att få,
nej,
i
finns ingen
litteraturen
lösning
eller i historien eller liksom. Jag får faktiskt rys när jag, ja, tänker på det nu.
Ja. Men, och som du var inne på, det här är ju en väldigt kort bok,
ja,
ska vi säga. Den är väl 140 sidor kanske?
Ja, jag läste den som e-bok faktiskt, ja, och den var kanske 175 då.
Ja, men den går, jag hade inte samma problem som du att läsa,
nej,
den. Så den Jag tycker den här kan man läsa på en dag, inga problem.
Nej, absolut inte. Men jag tror att ibland när det är den, när det är så att man ligger nära någon, för det är också typ
så
här,
men jag förstår såklart,
man, man är typ så här. Jag vet inte, jag får sån, jag vet inte. Det blir liksom det, man blir illamående.
Ja. Nej, men den är väldigt, jag tycker om, det är väldigt, det är en vacker översättning, det är ett väldigt precist avskalat språk, det är väldigt jobbigt att läsa men också lätt att läsa.
Jag tyckte också att hon sa också i den här intervjun då att hon inte skriver om Palestina utan hon skriver från Palestina.
Ja, det är sant.
Och att det är så hennes poetik i liksom hela hennes skrivande projekt, att det är det hon försöker göra liksom. Och det är också den tystnaden också, att försöka navigera den liksom.
Ja, så,
nej, jag tyckte verkligen det var en bra read.
Ja,
alltså.
Väldigt bra read. Det var det verkligen.
Eller hur?
Jag är så glad att jag läste den.
Same.
Så att läs den för guds skull.
Ja, verkligen. Var, hur många plus?
Ja, men 4+.
Jag tänkte fan en 4+ för mig också. Ja. Let's go.
Let's go, Tone.
Sommars första 4+.
Okej.
Okay. Ska du läsa de andra?
De andra böckerna?
Ja.
Nej, får se.
Okej. Okay. Jag tror nog att det kan bli...
Det är klart jag ska.
Okej. Okay. Jag tror inte det kan bli en, att jag följer upp författarskapet.
Ja, du menar hennes andra böcker?
Ja,
jag tror du menar våra böcker i vår bokcirkel.
Nej, jag menar hennes andra böcker.
Ja, men någon till kommer jag absolut läsa.
Eller
ja.
Okej, min vän. Jag måste bara säga en sak till. Ja. När man sen läste den, för jag hade inte läst den här boken när det var hela den här Frankfurt-skandalen. Nej, alltså det är sånt jävla löjligt hån, idioti, piss. Att det här blev, att det blev kontrovers och ge den här boken ett pris som handlar om Nakba 1949. Alltså det var helt, det var
men helt snälla, det är litteratur. Själv,
vet,
vad fan, vad håller ni på
nej,
med?
Vad håller ni
det
på
kan
med?
Inte vara så här.
Nej, det är
helt
utmattad. Det är manuslikt.
Okej, och hej.
Adjö.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.